Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby, där vi är inne på den här serien om kriget 1812 då, del 3 då. I den första delen så såg vi hur USA vart indragna i den här konflikten mellan Frankrike och Storbritannien, den stora maktkampen där Storbritannien dominerar haven och Frankrike dominerar den europeiska kontinenten, och hur man med olika typer av dekret och annat försöker reglera neutral handel och blockera varandra och försöka göra så stor ekonomisk skada som möjligt för fienden då. Och i och med att USA har en väldigt stor handel och är en av de viktigaste neutrala parterna som inte ingick i någon allians, så blir man väldigt indragen och drabbad av det här då. Och i förra avsnittet så såg vi lite grann hur USA då under republikanerna och Jefferson och Madisons ledning försökte manövrera med det här då. Och vi tittade på Jeffersons embargo som blev ett stort misslyckande, och hur man då försöker då hitta vägar för att få igenom sina rättigheter och sin handel och sluta få sina sjömän kidnappade. Till slut så var det ju Madison som försökte på något vis spela ut de stora stormakterna mot varandra, men lyckas på något sätt bli själv utspelad och lite halvlurad av Napoleon, och det innebär att han hamnar i en allt närmare krig med Storbritannien då. Och idag ska vi titta vidare på hur det ser ut här precis tiden innan kriget och hur det leder till krigsförklaring och vilka krigsmål som USA har under kriget 1812. Så under höst och vinter 1810-1811 så händer det ju väldigt mycket på många fronter. Då. Det är en upptrappning i tonen med britterna, ett lömskt spel av Napoleon bakom kulisserna och konflikter med ursprungsstammar i nordväst som vi nämnde i förra avsnittet. Då. Det skedde ju också väldigt mycket på hemmaplan som förändrade den politiska läget inför den viktiga när kongressen ska samlas hösten 1811 då, som då blir den 12:e kongressen. Man räknar ju så i amerikansk historia hela tiden, unika kongress lite grann som man räknar unika nummer för varje Super Bowl till exempel. Då. I valet till kongressen så var det vid den här tiden rekordmånga ledamöter som byttes ut och i princip en tredjedel av alla som satt i kongressen byttes ut och in i kongressen så valdes in en ny yngre generation av politiker. Många lovande republikanska politiker som skulle dominera amerikansk politik i många decennier gör ju entré över de här åren då. Till exempel Henry Clay, Richard Johnson från Kentucky, Felix Grundy från Tennessee och John Calhoun från South Carolina då. Åldersmässigt så var man ungefär runt 30-strecket och det innebär att man blir liksom som en helt ny generation som tar över som hade varit lite för unga för att ha upplevt revolutionen och inte varit liksom delaktiga i de här politiska striderna på 1790-talet på samma sätt som den lite äldre generationen då. Många av de här männen då, även om vissa som till exempel John Calhoun sen kommer att svänga kappan rejält senare i livet då, är ju en form av nationalister i grunden då. Och de vänder den här klassiska republikanska politiken ryggen då, den som kanske framförallt förespråkades av de här old republicans, de riktigt gammal konservativa då. Och hade ju liksom inte någon stor vurm för Jeffersons syn på den här oerhört begränsade federala staten och enormt strikta tolkningen av konstitutionen då. Istället ville man se nationella satsningar på kanaler, vägar, en ny centralbank, tullavgifter för att skydda och bygga upp amerikanska manufakturer eller industrier då, så att säga. Men viktigt för kriget 1812 är att de också ifrågasätter Jefferson och Madison försök att på fredlig väg med hjälp av handelsrestriktioner få britterna att tänka om. För de här unga männen var ju också ivriga på att göra någonting åt den här förödmjukelsen som den brittiska flottan utsatte amerikanska skepp och medborgare för dem. De kände att det började bli dags att dra en gräns då. Och om det betyder att det blev krig så menar man att då får det bli krig helt enkelt då. Och det här gör ju att man ganska snabbt fick det här tilltalsnamnet krigshökar och warhawks. Och det här är ju ett begrepp som ni säkert känner igen då, för det här har ju levt kvar då. Det uppstår här under på vägen fram mot kriget 1812 men blir ett slags begrepp som hänger kvar då. När man samlas i kongressen i Washington då hösten 1811 så fanns det mycket att fundera på då, både kring konflikten med britterna men också med de här striderna med ursprungsamerikaner i väst då. Och det kan ju tyckas vara två helt olika frågeställningar, men i USA misstänkte man ju med fog då att det var britterna som låg bakom och uppmuntrade de här ursprungsstammarna i väst då. Faktum är att det här slaget vid Tippecanoe som jag pratade om i förra avsnitt inträffar ju egentligen exakt samma dag som den 12:e kongressen full av krigshökar börja sammanträda i november 1811 då. Så stämningen är ju frustrerande. Handelsrestriktioner och handelssanktioner hade ju misslyckats och många menar att krig nu är det enda alternativet då. Särskilt eftersom man menar att krig redan brutit ut i väst på sätt och vis då. James Madison hade ju också sagt att kommit till ungefär samma slutsats, men fortfarande fanns ju en hel del federalister som var villiga att offra heder och köpa vissa övergrepp från britterna bara kriget kunde undvikas. Man menar på att det var ju de som faktiskt drabbades hårdast, så om de kan vara villiga och ändå fortsätta så borde ju resten av landet också vara det så att säga. Även om det republikanska partiet var i väldigt stor majoritet i kongressen så hade ju partiet ibland svårt att vara enade internt. Vi pratade lite grann om det här förra året. De här mer konservativa old republicans fick ibland med sig tillräckligt många i oppositionen för att tillsammans med federalisterna gå emot administrationens politik då. Och Madison han saknade lite grann en ledare som kunde få igenom hans politik då. Med krigshökarnas entré förändras situationen lite. Trots att han aldrig hade suttit i representanthuset tidigare så valdes Henry Clay från Kentucky till talman. Och Henry Clay skulle bli en av USAs mest kända talman. Och det första han gjorde var att se till att alla kongressens kommittéer leddes av krigshökar. Så de här krigshökarna under Clays ledning tog ju tag i stafettpinnen och menade ju att alla sanktioner misslyckats och att hot om att strypa handeln inte hade visat sig bita på britterna. Istället hade amerikanerna blivit fokuserade på att tjäna pengar på att liksom offra nationens ära och heder. Och om inte USA försvarar sin heder nu så skulle man tappa all respekt bland världens länder då. I sitt årliga meddelande till kongressen så uppmanade president Madison kongressen att mobilisera för krig även om han inte sa det bokstavligt talat, och han gick igenom alla kränkningar Storbritannien gjort och uppmuntrade till militär upprustning och krigsförberedelser. Han hävdade att britterna förde ett olagligt krig mot amerikansk handel. I december 1811 presenterade John Calhoun, som var ordförande i utrikeskommittén, en serie förslag i kongressen om att öka den reguljära armén, att tillåta korttidsrekryterade frivilligförband, att bygga kustfortifikationer, att krigsförbereda flottan och att beväpna milistrupper bättre då. Och det här skulle ju bli lite av den största upprustningen USA hade gjort sedan det här kvasikriget mot fransmännen 15 år tidigare då. Och ändå fanns det fortfarande vissa oenighet bland republikanerna, inte liksom att förbereda sig för kriget utan snarare hur då. Vissa ville öka den reguljära armén mer, andra ville satsa mer på frivilliga enheter och andra på miliser. Vissa ville utöka flottan, andra ville bara förbereda de skepp som fanns, så att fortfarande är man inte riktigt enade om hur då så att säga. Och motivet bakom upprustningen var också lite olika för olika grupper då. Krigssökarna såg det ju som förberedelse på ett oundvikligt krig då. En annan grupp som brukar kallas för fågelskrämmefraktionen stödde ju en form av upprustning som ett medel att snarare skrämma britterna så att det inte blir krig. Och andra mer kommersiellt orienterade i hamnstäderna ville bara allmänt öka skyddet av kuster och amerikanska skepp, men trodde inte alls på ett krig då. Så krigshökarna gjorde sitt bästa för att möta motargumenten från de här fredsspråkande federalisterna på ena sidan och traditionella republikaner inom det egna partiet på andra sidan som motsatte sig upprustningar och som upprustningarna krävde högre skatter och ökad statsskuld. Vissa krigshökar började redan uttalat prata om militära operationer mot det brittiska Kanada, och det här fick ju den gamla republikanen John Randolph att uppgiven i ett känt tal muttra att allt vi hört talas om nu för tiden är Kanada, Kanada, Kanada. Han menar på att det här är ju en jätteosund fokus då. Federalisterna hindrar inte en upprustning i sig då och röstar ju oftast för att göra landets militär starkare, men de hade ju historiskt varit det partiet som alltid hade förespråkat militär beredskap och en stark flotta. Så federalisterna, de ville snarare gå längre i upprustningen och en uppbyggnad av flottan för att säkra amerikanska rättigheter på havet än till och med vad republikanerna ville göra då. Medan krigshökarna och en republikansk majoritet verkade vilja utkämpa ett krig mot britterna i Kanada, så menar ju federalisterna logiskt att den bästa platsen för att försvara amerikanska rättigheter på haven, det är just på haven då så att säga. Den högljudda kongressledamoten och kända federalisten Joshua Quincy presenterade ju kongressen en liknelse. Han skriver så här: "If you had a field to defend in Georgia, it would be very strange to put up a fence in Massachusetts. And yet, how does this differ from invading Canada for the purpose of defending our maritime rights?" Så det är ju ganska klockrent liknelse så att säga. Madison och krigshökarna och den stora majoriteten av republikaner hoppades ändå att mobiliseringen skulle göra landet redo för krig och i slutändan också kanske ena nationen då. I april 1812 tog kongressen ytterligare ett steg när man röstade igenom ett 30-dagars embargo och stopp då för amerikanska handelsfartyg som en slags förberedelse inför krig då. Det innebar att inga amerikanska skepp fick lämna hamnar och exportera varor då. Att landet hade olika bilder av situationen var ju uppenbart, och stora delar av det amerikanska folket och inte bara federalisten New England vägrade fortfarande tro på att ett krig var nära, och istället för att hålla sina skepp i hamn för att skydda egendomar och minska chansen till övergrepp från britterna på haven, så såg många embargo som ett hinder för handel, och innan det trädde i kraft så var det mängder med handelsmän som såg till att deras skepp i all hast lastades och skyndades ut på haven då. Och det här agerandet bland handelsmännen gjorde ju liksom nästan narr av de här krigsförberedelserna då. Republikanska tidningar drog slutsatsen att folk i största allmänhet agerade mer som om en uppgörelse med britterna var nära än snarare än att kriget stod för dörren då. Även federalistiska politiker var övertygade om att krigshökarnas prat om krig var liksom mer ett skrammel än verklighet. Och Joshua Quincy trodde aldrig att republikanerna skulle kunna mönstra en majoritet för att rösta igenom en krigsförklaring. Republikanerna hade ju på något vis hotat om krig tidigare utan att det liksom någonsin hade lett någonstans då. Madisons administration skickar ju också dubbla budskap. Utrikesminister James Monroe hävdade exempelvis till en kongresskommitté att mobiliseringen främst skulle påverka britternas känslor, precis som då många inom den här fågelskrämmefraktionen hävdade då, liksom att man mer rustade upp, mobiliserade för syns skull snarare liksom än att det faktiskt skulle bli krig då. I USA cirkulerade också ett rykte om att ett diplomatiskt uppdrag skulle skickas till England eftersom britterna visat sig villiga att erbjuda en bättre version av det här Monroe-Pinckney-fördraget. Så kort sagt så fanns det många i USA som i början av 1812 inte alls trodde att ett krig var i ankommande så att säga. Så i USA så rustar man för ett krig som många tror inte är på väg att komma då. Och de här dubbla budskapen gjorde ju brittiska diplomater på plats i USA ganska förvirrade då. Ambassadören Augustus Foster skrev till exempel till London: "So absolutely are they here without chart or compass that I really am at cross to give you news." Så han har ingen aning om han ska rapportera tillbaks till London då. Samtidigt som det här 30 dagars embargot började gälla då, så väntar man ju också spänt på att det amerikanska skeppet Hornet skulle komma tillbaka från Europa då. Det var ett skepp som man hade skickat till Europa och man tror att det kommer att komma med nyheter då. Och om inga nyheter om eftergifter kommer då från britterna så tänkte ju krigsökarna att då är det dags att driva igenom en krigsförklaring. Så USA var ju ett väldigt splittrat land på väg mot krig då, men faktum är att Storbritannien samtidigt var på väg på något vis i motsatt riktning och ville göra eftergifter för att bevara freden. För det första lyckades man ju komma överens om att nå en uppgörelse kring ersättning som bland annat gäller den här Chesapeake-incidenten som inträffade 4 år tidigare, som ni kommer ihåg, när ett brittiskt krigsfartyg skjuter sönder ett amerikanskt då. För det andra fick den brittiska flottan order om att vara extra försiktiga och undvika konflikter med amerikanska skepp på havet då. Från båda flottbaserna i Halifax och Bermuda såg man till att hålla sig en bit bort från den amerikanska kusten. I maj 1812 föreslog britterna en lösning på konflikten kring amerikansk handel och erbjöd sig i princip dela lika på handeln med kontinentala Europa då. Efter 1807 så hade ju britterna utfärdat licenser för handel med kontinentala Europa, men nu var man villig att ta bort alla de här alla andra handelsrestriktioner om USA gick med på att dela på licenserna 50-50 då. Men Madisons administration gillar ju inte det här förslaget och i USA såg man licenserna som detsamma som i djupsens suveränitet och återgå till att vara kolonier då. Men även britterna skickar på många sätt dubbla signaler då, för när skeppet Hornet till slut anlände lite försenat till USA då, den 19 maj 1812, så kunde Madison administration inte se då, när man har gått igenom all korrespondens, att några eftergifter hade gjorts från britterna då. Den officiella brittiska hållningen kvarstod i korrespondensen, den officiella, så fanns ingenting om tvångsrekryteringar och de här orders in council kvarstod om inte USA först gav upp sitt embargo då. Istället menar ju britterna att USA varit lite naiva i att tro på Napoleons ord om att han skulle dra tillbaka sina dekret och inte angripa amerikanska skepp då. Man förväntade sig helt enkelt att USA kunde bevisa att så var fallet i så fall, vilket ju var problematiskt för Madison. Hade ju lite grann gått i fällan och Frankrike betedde sig ju inte bättre än tidigare, så att Madison kunde ju inte presentera någon sådana bevis då. Inofficiella rapporter i privat korrespondens gjorde ju i och för sig gällande att britterna var förhandlingsvilliga, men uppenbarligen hade inget officiellt genombrott nått då.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Krigshökarna hade ju länge varit överens om att om Hornet inte anlände med bra nyheter så skulle man rösta igenom en krigsförklaring då. President Madison gjorde dem inte besvikna då. Bara 10 dagar efter att Hornet hade ankommit, så den 1 juni 1812, så skickade han ett meddelande till kongressen. Återigen så gick han igenom alla brittiska övergrepp då. De tvångsrekryterade amerikanska medborgarna, alltså sjömännen. De kränkta den ankränkta amerikanska kusten, där man på något vis höll upp en blockad ibland. Alltså egentligen en illegal blockad sett till regler. Och de uppmuntrade då indianerna i nordväst till krig. Så Madison satte ju bland de här tvångsrekryteringarna av sjömännen högst på listan över fördömanden. För britterna skulle det här vara lite av en överraskning, eftersom man väldigt lite i de diplomatiska förbindelserna efter Chesapeake-incidenten 1807 hade handlat om just det. Och nu verkade USAs president helt plötsligt vilja gå till krig på grund av just de här tvångsrekryteringarna. Det överraskar ju britterna en hel del då. Och Madison, som hade stor respekt för den här konstitutionen som han varit så central att författa och skriva, var ju väldigt noga med att lämna det slutliga beslutet om krig till kongressen, som var en institution som hade befogenhet att förklara krig. Han uppmanade ju inte bokstavligt talat till krig, men alla förstod att han gjorde det ändå då i det här meddelandet då. Krigshökarna under Clay och Calhoun skred till verket då. En krigsförklaring röstades igenom kongressen med rösterna 79-49 i representanthuset och i senaten med siffrorna 19-13. Och även om krigsförespråkarna till slut segrade, så satt det ju lite långt inne då, särskilt i senaten. Och USA har ju aldrig varken före eller efter detta gått i krig så delat som 1812. Ibland är det ju bara någon enstaka futtig liksom ledamot som kanske av någon principiella pacifistiska motiv inte röstar för en krigsförklaring. Så att gå till krig med 79-49 och 19-13 i de båda kamrarna i kongressen är ju ovanligt splittrat då. Federalisterna i senaten gjorde ju väldigt stort motstånd då. De ansåg ju att en krigsförklaring var rent idiotiskt då. Och de påpekade att Madisons tal nästan uteslutande handlat om tvångsrekrytering av sjömän och brott mot amerikansk handel på haven. Och då påminner de ju att federalisternas upprustning av flottan på 1790-talet och det här kvasikriget mot fransmännen hade faktiskt varit framgångsrika. Då hade man ju skyddat maritima rättigheter med maritima medel. Istället för något fullskaligt krig så hade ju amerikanska rättigheter och handel skyddats oavsett om det var britter eller fransmän. Och det hade ju bara räckt med ett slags inofficiellt krig. Så där tycker man ju liksom att det var rätt väg framåt, och det här är totalt fel väg då. I senaten försökte federalisterna till och med få in ett villkor i krigsförklaringen, att den enbart gav presidenten rätt att använda krigsskepp på haven och att licensiera kapar då. Indirekt vad man ville få fram med det här då var att det inte gav presidenten rätt att invadera Kanada. En krigsförklaring med det här tillägget röstades ner i senaten efter en omröstning som var 16 röster mot 16, alltså oavgjort då. Och därmed var det till slut bara ordföranden i senaten som kunde fälla det avgörande då. Normalt är det ju vicepresidenten, men vicepresidenten George Clinton hade dött, så det var den här senatens pro tempore som var ordförande då, alltså åldersmannen i senaten. Så krigsförklaringen är den allra jämnaste någonsin som USA hade röstat igenom då. Bara 61% av ledamöterna i kongressen röstar för ett krig då. Det var också stora regionala skillnader, och nästan alla från södern, västern och Pennsylvania röstar för kriget, medan väldigt många i norr och nordöst röstade emot kriget. 3/4 av ledamöterna från New York eller de delstaterna som ligger i New England-regionen röstade emot kriget. 3/4 från Pennsylvania, västern och södern röstade för kriget då. Men alldeles oavsett denna oenighet och regionala skillnader, så var ju kriget 1812 därmed ett faktum då. Republikanerna med Madison i ledningen hade till slut kommit till en gräns där nationens suveränitet till slut måste respekteras då. USA hade nått gränsen för när en ny och sårbar nation behövde hävda sig och ta en strid för att vinna den respekt som krävdes för att kalla sig nation, ansåg man då. William Burt, en framtida så kallad attorney eller presidentkandidat från Virginia, skrev till sin kollega James Monroe: "We are beginning now to hold up our heads and boast that we are Americans. There is not a man here who is not an inch taller since Congress has done its duty," säger han efter krigsförklaringen. Det som är på sätt och vis extremt ironiskt också med den här krigsförklaringen är ju att hela krigsutbrottet på många sätt var onödigt då. I juni 1812, olyckligt nog precis när USA var på väg att förklara krig, var britterna på väg att erbjuda sin allra största eftergift någonsin då. Den sittande premiärministern, förknippad med tidigare handelspolitik då, Spencer Percival, hade ju då mördats. Han är faktiskt den enda, så tror jag, premiärministern någonsin i Storbritannien som har blivit mördad, tror jag. Men jag ska inte ta en giftbägare på det här. Men Spencer Percival mördas i alla fall, och en mer moderat regering utsågs i Storbritannien, och den brittiska utrikesministern föreslog att man skulle dra tillbaka Orders in Council gällande USA då. Bara en vecka senare var hela systemet med blockad och handelslicenser och hela skiten som liksom USA hade protesterat emot var helt enkelt skrotat då. Och hade det i det här läget funnits en sån transatlantisk telegrafkabel över Atlanten som ju senare läggs ut under 1800-talet, så att man kan föra nyheter mellan Europa och Nordamerika lite snabbt fram och tillbaks, så hade ju därmed kriget 1812 med största sannolikhet kunnat undvikits då. Men nyheten om att britterna hade gjort enorma eftergifter hann ju då ironiskt nog aldrig fram då. Istället så hade ju då USA under tiden förklarat krig, eftersom man inte hade sett några eftergifter då. Talande för den här ironin var ju att när det amerikanska befälet på Niagara-fronten då, general Henry Dearborn, fick höra talas om britternas avskaffande av Orders in Council, förhandlade han fram en vapenvila med sin brittiska fiende då, eftersom man trodde att orsaken till kriget egentligen försvunnit då. Madison fick ju genom uttrycklig order om att fortsätta kriga då, med argumentet att just problematiken med tvångsrekryteringar inte var löst då, så att säga. Så med den amerikanska krigsförklaringen så var ju kriget 1812 ett faktum då. USA kom helt enkelt till någon slags punkt där, och om landet inte gick i krig efter att ha hotat om det så länge, så skulle ju liksom trovärdighet och heder på den internationella arenan lite grann gå förlorad då. Men då kan man ju fråga sig, vad ville USA i allmänhet, eller kanske republikanerna som styrde då i synnerhet, uppnå med kriget då? Ja, ett av målen, alltså för många huvudmålet då, var ju såklart att vinna eftergifter från britterna gällande maritima rättigheter och tvångsrekrytering av amerikanska sjömän, och övergreppen mot de neutrala amerikanska handeln behövde ju få ett slut då. Stridsropet hade ju varit free trade and sailors rights. Ett annat mål var ju att sätta stopp för britternas inflytande över ursprungsstammarna i väst, och så länge britterna samarbetade med och uppmuntrade stammarna till konflikt, så kunde ju inte amerikanerna expandera på det sättet man ville i väst. Så att den här västra delen av landet blir också en väldigt stor nyckel i kriget då. Ett lite mer diffust mål som många amerikaner lyfte fram innebar ju också att kriget var ett slags andra frihetskrig då. USA hade ju visserligen vunnit det första frihetskriget såklart då, men så länge britterna i sak agerade som om de hade kolonialstatus och begick övergrepp på landets suveränitet, så kunde man ju ifrågasätta det här då. Kriget 1812 skulle ju en gång för alla politiskt framhäva USAs suveränitet och det gamla moderlandets acceptans för det republikanska experimentet som landet hade inlett då, menar man, att helt enkelt täppa till truten på det gamla moderlandet då. För republikanerna fanns ju också ett annat lite mer diffust mål. Man hoppas ju också att en slags yttre fiende skulle ena partiet och tysta dess kritiker, så att republikanerna kunde behålla makten. Det här var ju fortfarande en tid när man inte tyckte att politiska partier ens skulle existera, så man ville helt enkelt att alla politiker skulle vara republikaner. Så det fanns ju både diplomatiska, politiska och ideologiska skäl för republikanerna att tvinga fram ett krig då, trots oenigheten och trots att landet inte var fullt redo. Det fanns ju också republikaner, den här så kallade fågelskrämmefraktionen, som trodde att en krigsförklaring i sig skulle leda till brittiska eftergifter. De menar att britterna inte tagit tidigare hot om krig på allvar, men nu när kriget var förklarat så skulle de nog snabbt ge efter då. Och det innebar ju att många hoppades att krigsförklaringen inte skulle leda till något långdraget blodigt krig, utan snarare till brittiska eftergifter. Så det här är ju lite ironiskt på många sätt då. Och britterna, upptagna i sin dödskamp med Napoleons Frankrike, skulle helt enkelt inte ha råd att ha USA emot sig, resonerar man då, att man snabbt skulle då förhandla fram en fred då. Utifrån hur fort som president Madison tog kontakt med britterna efter krigsutbrottet för att sträcka ut en fredstrevare när kriget väl inleds, så finns det ju en väldigt stor orsak att tro att han själv faktiskt också trodde på en snabb uppgörelse innan blod han spillas i allt för stor omfattning då. Och den amerikanska krigsförklaringen var ju på det viset lite grann kanske från vissa håll då en bluff som var tänkt att skrämma britterna så mycket att man helt enkelt gjorde omedelbara eftergifter då. Problemet var ju att när kriget nu väl kommer så synar ju britterna den här bluffen. Var USA villiga att förklara krig så då helt enkelt tycker britterna att då är eftergifternas tidslut då. Och därmed befann sig då USA i ett krig mot en av de mäktigaste länderna i världen. Och huruvida man kunde behålla sin självständighet återstod att se. Men därmed är ju kriget förklarat och i nästa avsnitt så ska vi börja se hur det här fascinerande kriget utspelar sig. Och det kommer ju att gå både bu och bä för USA kan jag lova. Men tills dess så får ni ha det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.